Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se där vi successivt lägger in våra tidigare sända program. Radio Nola Skogs.
Detta är Radio Nola Skogs. Jag heter Karin Runneström och arbetar på Västernorrlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Dagens program kommer handla om idrottens dag som arrangeras just här i Örnsköldsvik på Skyttis den 29 september. Och bakgrunden till dagen, men framförallt syftet med dagen. Och jag är här tillsammans med min kollega Magnus Forsberg som är sakkunnig kring barn- och ungdomsfrågor. Och vi har även med oss Anders Mannelqvist som är tränare i Vårby IK och han kommer att berätta om sin lite annorlunda idrottskarriär och just hur Vårby IK arbetar för att få så många som möjligt att stanna så länge som möjligt i sin förening. Hej Magnus!
Men hej Karin, och vad kul att få vara här.
Ja, men detsamma. Du, idrottens dag kommer ju att ha en stark prägel av idrottens strategi mot 2025. Kan inte du berätta lite om vad strategi 2025 egentligen handlar om?
Jo, det kan jag göra. Jag tänkte säga att grund och botten handlar ju om en strategi för idrotten i Sverige för att vända en negativ medlemstrend, kan man säga. Alltså, vi har under ett antal år tappat medlemmar i våra idrottsföreningar. Och då, ja, i sammanhanget då kan det väl vara bra att säga att vi har en ganska heterogen idrottsrörelse med 71 olika specialidrotter då, som ser väldigt olika ut då, och där är också utvecklingen spreta. Men generellt har vi tappat medlemmar då, framförallt då kring barn- och ungdomsidrotten.
Mm-hmm. Okej, hur stort skulle man säga att det här tappet är, och finns det någon viss ålder där tappet är större än i andra åldrar?
Ja, vi har egentligen inga jätteexakta siffror, utan det bästa vi kan gå på det är ju lokstödet som ändå då, ja, ger en rätt bra bild. Och då tittar vi på lokstödet, eller när vi tittar på lokstödet så har vi kunnat se en minskning på omkring 11% under en 10-årsperiod. Och då är det alltid sådär, alltså ungefär hälften av den minskningen berodde troligtvis på att det fanns färre födda i lokstödsberättigad ålder då. Men kvar fanns kanske ändå en minskning på cirka 6% över 10 år, och det är klart att det är ingen bra trend. Samtidigt så har vi sett en liten ökning de sista 2 åren här, men det kan i sin tur då förklaras av att det kommer större barnkullar in i systemet igen. Men det vi kan se som jag kan tycka är mest oroande egentligen är väl att vi har som mest barn och ungdomar i idrotten vid ungefär 11 års ålder. Och här har det skett en förskjutning. Om vi backar cirka 10 år så, ja, men då pikar vi vid 13 års ålder. Så att, ja, vi pikar väl kanske ett par år tidigare.
Okej. Bortsett då från att det är mindre barnkullar, vet vi generellt varför man slutar tidigare?
Ja, det finns ju en del studier gjorda kring varför man väljer att sluta idrotta och sådär. Jag skulle ju säga att det finns inget enkelt svar på den frågeställningen, utan snarare att det finns flera svar. Det är en ganska komplex bild. Men bland annat så det finns ju en ökad konkurrens från andra fritidsaktiviteter idag. Och då bland annat alltså spel och sociala medier och så vidare. Men jag tror att idrottsrörelsen behöver ju fokusera på det som, ja, men vi idrottsrörelsen kan påverka och göra bättre. Det runt omkring har vi ju svårare att göra någonting med. Liksom. Och då handlar det såklart om att titta på den egna verksamheten. Alltså hur vi kan göra den så attraktiv som möjligt. Alltså, samhället förändras och förändras kanske i allt snabbare takt. Och om vi inom idrotten vill fortsätta vara attraktiv så behöver vi utvecklas i vart fall i samma takt som samhället. Så, och här skulle jag också vilja tillägga att idrotten fortsatt har mycket stark dragningskraft. Alltså 9 av 10 barn är någon gång med i en idrottsförening. Och jag vill också poängtera där att det bedrivs fantastiskt fin idrottsverksamhet i många föreningar runt om i landet. Men vi får ju som sagt, vi får inte vara nöjda heller, utan vi behöver hålla jämna, eller med jämna mellanrum göra en omvärldsanalys och fundera på hur vi kan fortsätta och utvecklas.
Jag håller helt med dig. Man ska inte glömma att det görs väldigt mycket bra ute i föreningarna. Men skulle man kunna säga att just strategi 2025 handlar om att göra en omvärldsanalys för att hitta en strategi för att vända den här negativa trenden?
Ja, men det ska jag tycka är en rätt bra formulering. För alltså, strategi 2025 handlar om att vi fortsatt vill vara en attraktiv folkrörelse med starka ideella föreningar som bidrar på flera sätt till ett starkare samhälle. Och det har ju gjorts en eller egentligen kanske flera omvärldsanalyser, och målen för 2025 finns på plats. Och det har också definierats 5 stycken utvecklingsresor som vi behöver göra för att nå de här målen inom idrotten. De här resorna handlar bland annat om att inkludera fler målgrupper i våra föreningar. Att vi behöver bli mer jämställda inom idrottsrörelsen. Att vi även behöver stärka ledarskapet, och då både i styrelserummet och ute i den idrottsliga verksamheten. Och sen har vi utvecklingsresan, en ny syn på träning och tävling som jag tror blir viktig för att vi ska kunna lyckas behålla våra aktiva längre upp i åldrarna.
Ja, och just den här utvecklingsresan, en ny syn på träning och tävling, kommer just idrottens dag handla mycket om. Och när vi kommer tillbaka ska vi prata lite mer om just en ny syn på träning och tävling. There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. I won't take these roads.
know.
Ja, ni lyssnar på Radio Nola Skogs och vi hörde precis låten My Silver Lining med First Aid Kit. Jag är med mig min kollega här och tillika sakkunnig på barn- och ungdomsidrott här i studion. Vi pratade nyss om utvecklingsresan, en ny syn på träning och tävling. Som du, Magnus, tror vi blir viktig för att vända trenden med att just fler slutar i allt tidigare roller. Kan inte du berätta lite om vad just en ny syn på träning och tävling handlar om?
Oj, ja, det handlar om flera delar kan vi säga. Vi har nog inte tid att lyfta alla delar, men några bitar kan vi lyfta här då. Men först kanske då lite så mer övergripande så kan man säga att vi behöver bli bättre på att lyssna in vilken verksamhet våra aktiva vill ha. Och vad vi behöver bli bättre på, att som vi var inne på tidigare, att vi behöver bli bättre på att följa med i samhällsutvecklingen. Vi kan bland annat se att eller några gemensamma faktorer för flera av de idrotter som går mot strömmen och de som faktiskt då ökar i antal aktiva. Och det är att jag kan idrotta när jag vill, hur ofta jag vill och utifrån min egen ambitionsnivå. Och det är ju något som går i linje med samhällsutvecklingen i stort, där vi idag kan bestämma betydligt mer i våra liv. Vi kan se på det tv-programmet vi vill när det passar oss. Vi kan i många arbeten styra arbetstid och arbetsplats utifrån mina egna förutsättningar och så vidare. Och vi har mer individualister, ska jag säga, idag också kanske tidigare då. Och här ska jag också lägga till att barn och ungdomar generellt är mer vana att bli lyssnade på och få vara med och bestämma idag. Vilket såklart får konsekvenser även för oss inom idrott. Så den klassiska auktoritära ledaren passar kanske inte lika bra in idag, utan vi behöver bli bättre på att involvera barnen och ungdomarna i beslut som rör det verksamheten de är med i. Och vi behöver utveckla mer flexibla former att idrotta. Så ja, den förening som lyckas med det, till exempel att kunna erbjuda en palett med olika tematräningar att välja bland, tror jag kommer att öka i antalet aktiva på sikt. Medan den förening som fortsätter att säga att ja, men nu Karin, du är 13 år här och då tränar du de här tiderna och de här dagarna och annars kanske du inte får vara med och tävla eller spela match till helgen. De föreningarna kommer säkert att tappa, tror jag, aktiva över tid.
Jag tänker att det gäller att bryta just kulturer och invanda mönster, vilket kanske kan vara svårt när man alltid har gjort på ett just precis sätt. Tittar vi till exempel på gymvärlden så erbjuder ju de sin verksamhet på ett helt annat sätt, där det finns ett antal olika pass och träningsformer att välja bland.
Precis, och där kan man ju fundera över om vi hade organiserat verksamheten likadant idag, om vi fick börja med helt blanka papper. Sen har jag all förståelse för att man inte... Att det inte är så lätt att bara bryta upp och göra om. Och att det många gånger är rätt komplext. Så där, va? Men jag tror vi måste våga tänka lite nytt och tänka lite nya banor.
Ja, precis. Finns det något annat som du tycker är viktigt att lyfta kring just en ny syn på träning och tävling?
Ja, skulle vilja säga några ord om det här med resultat. Jag ser det lite så här att vi lever ju i en resultatinriktad värld där vi hela tiden bedöms efter resultat. Inte minst på våra arbeten så här, men också i skolan med betygen och så. Och då många arbetsplatser också, ska jag säga, att man jagar kortsiktiga resultat. Vi ska leverera och vi ska leverera snabbt. Och här tror jag att det kan vara lätt att vi som vuxna tar med oss det tänket när vi på kvällen då ska verka inom barn- och ungdomsidrotten. Det kanske lätt blir att vi fokuserar på nästa tävling, nästa match, och att det är det som är målet att förbereda oss inför, och så ska vi skapa någon form av resultat där då. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att just att utveckla barn och ungdomar, det är ju en långsiktig process, och där jag skulle säga att genvägar ofta straffar sig senare och längre fram då. Och ett tydligt exempel på det är om vi tränar mycket grenspecifik träning tidigt. Det vill säga, ska jag bli duktig och spela tennis så behöver jag ju spela mycket tennis. Tränar vi mycket grenspecifikt tidigt så kommer vi förmodligen också få framgångar tidigt. Däremot så kommer förmodligen skador, stagnation i utveckling senare skede då, om vi försöker grundläggande icke-grenspecifik träning då, om man säger. För det är ju så, vi behöver bland annat bygga upp en god allmän koordination, styrka och rörlighet i unga år för att klara den ökade grenspecifika belastning som krävs om man vill nå elit som senior sen. Och här har det ju skett en del strukturella förändringar så här de senaste åren för att motverka fokuset på resultat i unga år.
Ja, just det. Tänker du bland annat då på det här man har tagit bort tabeller i fotboll och ishockey med de yngre åldrarna?
Ja, yes. Och här ska jag säga så här att det har ju rått en del missförstånd, tror jag. Där en hel del har trott att liksom, eller man har hört mycket, så får vi inte tävla längre. Och det är ju inte det handlar om. Alltså, det är ju självklart att vi ska få tävla, och det är något som en del av det idrotten går ut på. Utan varje match är ju en tävling. Men däremot vill man ju minska betydelsen av resultatet i respektive match då, genom att inte räkna ihop en tabell. Liksom. Och ibland hör eller läser jag så här att det är typiskt svenskt så där, att vi inte får tävla längre. Då, till exempel. Men alltså, vi är ju knappast etta på den här pucken heller, ska jag kanske säga. Alltså Belgien är ett bra exempel, tycker jag, som var i semifinal i herrarnas fotbolls-VM 1986, om du kommer ihåg, där Maradona var med. Jag tror det var Argentina som vann det året, och det var Guds hand och allt vad det var. Men därefter har man haft en ganska lång period med svaga resultat på seniorsidan. Där tillsatte man en utredning och tittade på bland annat. Det resulterade i att man bland annat tog bort tabeller. Om jag kommer ihåg det här rätt, så är det först vid 14 års ålder man har tabeller i Belgien. Och ja, i år var de i semifinal igen. Sen självklart finns det flera förklaringar till det, men det var ett exempel på att alltså, det är inte bara i Sverige vi gör den här typen av förändringar.
Ja, det var ju häftigt att följa deras resa i VM, inte minst. Yes. Men om man då säger att ja, vi ska inte fokusera på resultat, vad ska vi fokusera på istället då?
Jag skulle vilja säga att utvecklingsfokus är ju det vi bör ha på något sätt. I alla fall om man vill utvecklas. För vi ska också komma ihåg att en annan del av strategin är att vi bör skapa plats för de som vill idrotta bara eller i huvudsak för att det är kul. Det måste man också få göra. Va? Men vill man utvecklas är utvecklingsfokus viktigt. Och att undvika, ska jag säga igen, då, resultatfokus. Det kan vara hämmande för resultatet, ska jag säga, om vi har resultatfokus. Och det har inte minst Carol Dweck och Claudia Müllers studier visat. Alltså beröm för resultat, det leder ofta till prestationsångest. Och att ihärdigheten och glädjen för uppgiften minskar vid motgångar. Och motgångar kommer förr eller senare. Medan beröm för ansträngning visar på motsatsen. Vi vet också att barn som är född första kvartalet generellt är längre, starkare och snabbare än barn som föddes under sista kvartalet. Vilket man kan tycka är ganska självklart. Va? Men det är ofta vi inte tänker på det. Va? Och igen då, självklart ska de få tävla. Men hur intressant är det egentligen att resultatet? Och vi behöver sätta upp resultatlistor och ställa några på en prispall. Som då förmodligen ofta är samma aktiva vid de flesta tävlingarna också. Då. Så nej, vi behöver tänka mer långsiktigt och rikta mer fokus på utveckling.
Ja, jag håller med dig. Och vi märker ju att de här utvecklingsresorna går in i varandra ganska mycket. Jag tänker att ett starkt ledarskap med fler och mer utbildade ledare är en väg att komma dit vi vill, just med en ny syn på träning och tävling.
Exakt så.
Ja. Ja, vi gör en liten paus igen, så vi är snart tillbaka med lite goda exempel från föreningar som har tänkt lite nytt. If my man asks about what I'll do now that he's turned me. Tell him I've gone to meet all the girls and drink all that high shelf booze. The high shelf booze, the high shelf booze. You won't catch me dead with no blues. The high shelf booze, the high shelf booze. You won't catch me dead with no blues. I always said I'd be his slave, for I would be his dog. But it looks like he's got me rambling around and sleeping in a hollow log.
another on Monday, two on Tuesday afternoon. Easy come, easy go, you won't hear me sing no lonesome tune. Easy come, easy go, you won't hear me sing no lonesome tune. Easy come.
Ni lyssnar på Radio Nola Skogs och vi hörde precis låten High Shelf Booze med Alan Jewel. Men du, Karin.
Ja.
Du som verkar och bor här i Örnsköldsviks kommun och möter föreningarna här. Har du hittat eller har du hunnit se några intressanta initiativ som går i linje med det vi har pratat om lite grann nyss här med en ny syn på träning och tävling?
Mm. Jag skulle vilja börja med att säga att det finns många goda exempel. Men några föreningar som har gjort lite extra är bland annat till exempel Gottnöjef, som är en förening som verkligen har lyckats med integration och framförallt kanske inkludering. De har arbetat väldigt hårt för att få till en välfungerande värdegrund som ofta ger då en bra attityd och kultur i föreningen. De har väldigt låga avgifter som sänker tröskeln in för nya så att fler har råd att börja idrotta och spela fotboll. Gottne har även startat väldigt många olika initiativ och de är inte rädda för att testa nya saker, vilket gör att föreningen ständigt utvecklas och förbättrar sin verksamhet, vilket är väldigt roligt att se. Och Gottnöjef kommer faktiskt just till idrottens dag den 29 september och där kan man lyssna mer om de lyckade satsningar som de har gjort.
Ja, spännande. Det var det där med att våga testa nytt, ja.
Precis.
Så Gottnöjef är ett exempel, men har du fler exempel? Gissar jag att du har.
Jajamän. Ja, nej, men tittar vi på till exempel BK Örnen och då framförallt Pojkar 06. De har jobbat väldigt mycket med att fokusera mer just på utveckling och prestation istället för resultat som du pratade om tidigare. Och de utser, efter varje match så utser de en spelare i motståndarlaget som har utpekat sig lite extra, som utmärker sig för en god prestation och gör någonting lite extra för kanske domare, medspelare, motspelare. De kallar det här priset för fotbollshjälte. Så det kan gå till någon som har uppträtt väldigt sportsligt mot domaren. Det kanske till och med någon som har suttit mestadels på bänken på grund av skada, men har hejat hela matchen på sina spelare och uppträtt väldigt sportsligt. Så det är en liten mikrohandling skulle man kunna säga som gör ganska stor skillnad.
Ja, kul. Ja. Har vi något ytterligare alternativ?
Ja, eller? Absolut. Ja, men Öviks tennisklubb, de märkte just det som vi också var inne på tidigare, att man börjar träna i allt tidigare åldrar organiserat och att man börjar specialisera sig och träna mer ensidigt i tidigare åldrar också. Så att tränarna märkte det att när barnen kommer till Öviks tennisklubb så har de inte riktigt den där koordinationen som kanske barn hade förr. Så de börjar med att lägga in mycket koordinationsövningar och samarbetsövningar för att få upp ett bredare rörelsemönster innan de går in på mer grenspecifik tennis då. Och ja, ÖTK kommer faktiskt också till idrottens stad och visar upp lite av de här övningarna som de kör med de yngre barnen.
Det är ju intressant och ett, ja, ett jättebra exempel på hur man gör det vi egentligen har pratat om att man ska göra inom idrotten. Vi ska träna mindre grenspecifikt när vi är yngre och ja, mer allsidigt. Och sånt.
Ja. Nej, det är jätteroligt. Och just apropå att våra föreningar i Örnsköldsvik gör mycket bra så har vi en annan förening som också jobbar väldigt framgångsrikt. Så vi hälsar Anders Mannelqvist välkommen till programmet. Hej Anders!
Hejsan, hejsan!
På tal om just att kunna börja idrotta senare i livet. Jag vet att du har en lite annorlunda idrottskarriär. Kan inte du berätta vilka idrotter du har hållit på med och när du börjar med dem och sådär?
Ja, jag är ju uppvuxen i en liten ort som heter Vilhelmina i Lappland och jag är uppvuxen på 70-talet och det var en blandning av spontan idrott och organiserad idrott. Och på rasterna spelade vi mycket fotboll och på kvällarna åkte vi skridskor på lokala hockeyrinken och så spelade vi bordtennis. Och sen kom det ett badhus till Vilhelmina där som byggdes 74 och då var det simning som man skulle hålla på med. Och jag började simma 3 dagar i veckan och åkte lite skidor någon dag i veckan och gjorde så ända fram till jag var i 7:an. Då bestämde jag att jag måste flytta från Vilhelmina för att jag ska hålla på ännu mer med simning. Så då flyttade jag till min syster i Holmsund och var simmare ända fram till jag skulle göra lumpen. Och under den här perioden när jag höll på med simning så hade jag problem med både astma och jag hostade och jag var mycket förkyld och så här, men jag förknippar aldrig med simningen förrän då vid lumpen då jag bestämde att jag måste sluta med det här för det var för jobbigt. Och då när jag gjorde lumpen då kom jag med i idrottsgruppen på I20 i Umeå. Där var det ju löpning, skidor, skidskytte som gällde för att få vara med i idrottsgruppen. Så tänkte jag, men jag har ju åkt skidor när jag var ung så då började jag åka skidor igen där då, och tyckte det var hejdundrans kul för nu var jag inte längre förkyld och jag hade inte problem med astma och sjukdomar då. Så jag tränade ganska hårt, jag tyckte det var jättekul. Jag var van som simmare och simma 2 timmar fram och tillbaka och räkna kakelplattor så att jag tyckte det var inga problem alls att vara ute i skogen och springa 2 timmar eller åka rullskidor 2 timmar. Jag tyckte det var jättekul. Så jag tränade på ganska mycket och lyckades som första års senior ta en andra och fjärde plats på SM då, utan att ha varit med på en enda nationell tävling. Så det gick väldigt bra snabbt där för mig då. Och sen kom jag med i landslaget och var med i landslaget i ungefär 10 år. Så jag bytte då från simning tillbaka lite grann till skidor som hade hållit på med lite grann då.
Och häftigt. Hur gammal var du när du kom med i landslaget?
Jag var 21 när jag kom med. 21-22 var det där. Ja.
Så det går att lyckas på senare dag också?
Absolut.
Härligt.
Det tycker jag. Man ska hålla på med så många idrotter det går fram till man känner att nu vill jag satsa på det. Och sen kan man även tror jag, byta sen bara man är intresserad och driven.
Ja, en häftig resa. Vi tar en liten musikpaus och så är vi snart tillbaka och ska lyssna lite på Anders när han berättar om Vårby IK där han är tränare.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days. back. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back.
Ja, det var låten Hold Back the River med James Bay här i Radio Nolaskogs. Jag har Anders, tränare i Vårby IK, med mig här idag. Och jag vet att ni har gjort en fantastisk resa de senaste åren och lyckats behålla er aktiva i grupperna och få med dem upp i juniorålder. Och har mycket engagemang i föreningen. Vad är det, skulle du säga, som ni har gjort annorlunda för att lyckas behålla er aktiva?
Jag tror att det är väldigt många bitar i det här. Det är inte bara en sak, utan, men jag tror att om man tittar på det så handlar det om att man har med sig föräldrarna, man har med sig ledarna och man har med sig ungdomarna. Och alla tre är lika viktiga. Och sen måste man ha någonting i det här som håller ihop något slags shit, alltså den här kulturen. Då. Men om man tittar på, om man tar föräldrarna först här, då är det jätteviktigt att man, alltså vi vill vara en inbjudande klubb. Alla som kommer dit ska känna sig inbjuden och vara med, och man ska inte behöva ha en skidåkarbakgrund, utan man ska kunna komma dit och komma från vilken sport som helst och få hjälp både med skidor och stavar och vallning och hur man ska, ja, men, bete sig på tävlingar och så. Och så försöker vi få med föräldrarna tidigt och i olika aktiviteter, att hjälpa till i föreningen och kanske också engagera sig som ledare. Och sen på ledarsidan har vi försöker vara så många ledare vi bara kan, och det tror jag många föreningar också gör. Men här försöker vi hålla ihop som ledare och försöka hjälpa varandra. Vi har då 2 gånger per år ett tränarmöte där vi sitter ner och pratar om hur vill vi utveckla hela Vårby då, och hur kan vi hjälpa varandra i tränargrupperna. Det finns ju några av oss som har varit med ända sedan, ja, men, begynnelsen av den här nya generationen då, kanske 10 år, och några är ju precis nya då. Och det gäller att föra över kunskap, och de här ledarna ska också känna sig inbjudna, och man måste som bekräfta det de gör, och att vi stöttar med utbildningar så att de får gå och lära sig och lyssna på andra och träffa andra som är i samma situation då. Så att vi bygger upp kunskapen hela tiden och att vi jobbar med det varje år, för att varje år så kommer det nya barn, och det som kan egentligen ta död på en del föreningar när det leder, det är att man får glapp i ålderskullarna då. Och där försöker vi hela tiden fylla det så att vi hela tiden får komma in med nya ledare. Men ledordet är ändå att försöka bjuda in alla, och det är samma sak också för när det gäller barnen, som är egentligen därför vi håller på. Där försöker vi då få alla känna sig välkomna i gruppen. Vi har extremt mycket fokus på sociala biten här. Att de flesta ungdomar som håller på, de håller inte kanske på för att den här idrotten är den roligaste idrotten som finns, utan det är för att man har en kompis som är med där och man vill vara med i ett socialt sammanhang då.
Ja, det är ju viktigt att glömma det, för det visar ju ganska mycket studier. Om man frågar barnen själva, så de flesta svarar just det, att man är med på grund av kompisarna och det sociala.
Ja, men precis. Och där har ju ni SISU varit föreläst hos oss också på, och vår, fått det bekräftat. Just det här med den sociala biten, det är att vi har till exempel åldersindelade grupper. Vi nivågrupperar aldrig våra träningar. Försöker då göra, naturligtvis många andra föreningar, göra det väldigt rolig träningen och ta hand om alla. Men sen har vi någonting unikt tror jag i vår BIK. I alla fall, vi har då satt fingret på det. Vi kallar det svansteorin. Där man har i alla grupper så har man ju en normal fördelning. Man har ett huvud med de som är väldigt utvecklade och framåt. Och sen har man några som är mitt emellan. Så har man de som är lite kanske födda senare på år och inte hunnit komma lika långt och så vidare. Som är och ingår i den här svansen då, som står och lite mitt emellan om jag ska vara med eller inte vara med då. Och då resonerar vi så att svansen är nästan den du ska lägga mest fokus på. För tappar du svansen så kommer du genast ha en ny svans. Mm. Och till sist så äter man upp den här gruppen. Och då kommer du under en kritisk massa där man tycker inte är kul. Nu är vi kanske bara två stycken då.
Men hur lyckas ni få ihop gruppen då och få med svansen?
Och det sättet som vi har gjort det på, det är ju att en grupp där det spretar mycket, då har vi fler tränare. Och att vi måste ta ansvar för det helt enkelt. Vi kan som inte bara lämna det där, utan vi måste få med svansen och tycker det är jätteviktigt. Mm. Och det här tror jag finns mycket att göra i Övik. Det finns bland annat en hockeyförening i Övik som är ganska stor, som jag tror definitivt inte jobbar på det här viset. Mm. Där man tittar mer på huvudet, vilka som är de mest framträdande, och man kapar svansen ganska snabbt.
Ja, så kanske det. Jag vet att även de faktiskt jobbar en hel del med detta nu, så jag hoppas att de lyssnar och tar lärdom av vår BIK då.
Jajamensan. Ja. Ja, det var väl lite grann, alltså, men vi försöker nog vara väldigt inbjudande, att man ska ha roligt på träningen, ja. Och sen ska man ska bli sedd på träningen, så att man känner att här har jag mina kompisar, de ledare som finns här, de föräldrar som är här med, de ser mig och men även om du har funktionshinder och har svårt, så har vi sagt att ja, men då är det upp till oss att se till att du kan vara med på våra träningar.
Ser ni någon skillnad från några år tillbaka? Lyckas ni behålla gruppen och få med fler upp i åldrarna?
Vi har ju, om vi tittar tillbaka till för 10 år sedan, då var det en liten klick som höll på, och de har ju ändå lyckats relativt bra ändå och komma upp i junioråldern. Men jag tror att nu har vi ännu starkare driv i föreningen där vi nu. Vi har inte haft en sån här juniorsatsning som vi har. Det har vi inte funnits i vår, vi tror jag, på väldigt länge nu. Och nu pratar vi även om kanske att vi ska ha en seniorsatsning. Och det har inte ens funnits på kartan att vi ska ha senior. Utan det var mest att vi ska vara en ungdomsförening. Och sen har man inte tagit något ansvar för ungdomarna. Men jag ser ju gärna att vår BIK utvecklas till, jag kallar det, en senior- eller elitförening. Och jag tycker inte det ska finnas någon anledning varför inte Örnsköldsvik ska kunna ha en elitklubb eller en seniorklubb. Och det behöver inte vara att det är bara Vårby, utan det kan vara i någon sammanslutning med, eller någon allians med några andra klubbar här i Övik och runt omkring då.
Mm. Ja, men häftigt. Vad skulle du säga att ni är mest stolta över i Vårby IK? Om du får välja ut någonting lite extra.
Dels är det här, tror jag, att vi satsar väldigt mycket på det här sociala sammanhanget, och att vi är väldigt inbjudande. Och vi försöker hjälpa nya föräldrar, nya ledare och vara med då. Till exempel vid tävlingar där vi försöker värma upp med barnen. Vi hjälper föräldrar som inte har vallat tidigare och göra dem mer delaktiga. Så att man ska känna sig, ja, nu kommer jag ny förälder. Då ska jag känna att här får jag faktiskt någon som hjälper mig och någon som ser mig. Fast jag inte har hållit på med skidor på något sätt.
Ja, väldigt roligt att höra om er. Och vill man veta mer om vår BIKs framgångssaga, så kan vi rekommendera att ni kommer på idrottens dag den 29 september. Tack Anders för att du kom.
Ja, tackar.
Och nu tar vi en kort paus innan vi är tillbaka och ska prata lite mer om just idrottens dag.
Ni hörde precis låten Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Karin,
yes.
Den 29.9 händer det något roligt uppe på 70s. Kan du berätta lite mer om vad som hände lördagen den 29 september?
Absolut. 29 september mellan klockan 11 och 16 så blir det förmodligen årets roligaste familjedag, idrottens dag. Och den kommer vara uppe på 70s här i Örnsköldsvik.
Kul. Och för de som inte vet vad idrottens dag är då, kan du berätta lite mer om evenemanget?
Självklart. Idrottens dag är en familjedag där besökarna kan prova på massor av olika aktiviteter och kanske lite ovanliga idrottsaktiviteter, på tal om ny syn på träning och tävling, som vi pratade om tidigare i programmet. Syftet med dagen är att visa upp just en ny syn på träning och tävling. Och föreningarna har verkligen fått tänka till och kommer visa upp en helt ny sida av sin verksamhet.
De har tänkt till alltså?
Jajamän, de har tänkt till.
Spännande. Har du några exempel på vilka aktiviteter som besökarna kommer kunna prova på där?
Ja, det är en mängd olika roliga aktiviteter. Jag ska försöka testa dem alla. Men det kommer vara backhoppning i minihoppbacke, fotbollsgolf, fotbollstennis, hinderbanor av alla möjliga olika slag, käpphästhoppning, parkour, freerunning, rullstolsbana, kampsport, karatefäktning, någon variant på ishockey. Ska bli väldigt intressant att se vad det blir. Multiskills, minitennis, bordtennis, gåfotboll, ja, mycket, mycket mer.
Jag är lite nyfiken här, freerunning.
Freerunning? Ja. Kommer du på idrottens dag den 29 september så får du se vad det är.
Jag tror jag kommer komma kanske för att se dig hoppa i backhoppning.
Kan tänka mig det.
Ja. Kostar det någonting att gå på dagen?
Nej, allt är helt gratis. Vi hoppas på att så många som möjligt kommer och vi vill ju att alla ska kunna testa. Så att det är helt kostnadsfritt och vi bjuder på massor av aktiviteter, föreläsning, får giveaways och kan lova en massa skratt och kanske en och annan överraskning.
Men det är primärt riktat för barn och ungdomar egentligen, gissar jag på då?
Ja, men precis. Men alla kan testa, så att det är familjedag.
Ja, och finns det någonting mer riktat mot föräldrar också eller?
Jo, men det finns det. Alltså, dels så uppmanar vi föräldrarna att även testa aktiviteterna. Men skulle man känna att ja, men, mitt barn får testa den här backhoppningen så kan föräldrarna gå in och lyssna på lite intressanta föreläsningar faktiskt. Bland annat kommer det vara en föreläsning om just åldersanpassad fysisk träning. Och den är jag ganska säker på att du vet en hel del om. Kan inte du berätta lite om åldersanpassad fysisk träning, Magnus?
Jo, men det kan jag ju faktiskt göra. Jag tänkte säga till att börja med kan man säga att vi har en mycket duktig föreläsare, Joakim Svedberg, som är en av våra utbildare i utbildningen vi har kring åldersanpassad träning då, som kommer vara på plats. Han kommer prata två gånger egentligen, både klockan 12 och klockan 3. Och ungefär en halvtimme kommer man berätta lite om åldersanpassad fysisk träning. Och vad det handlar om, det är ju att våra kroppar utvecklas i olika faser. Och grovt uppdelat så handlar det om före, under och efter puberteten. Och då också att vi är mottagliga för olika typer av träning under olika faser. Och vi brukar prata om utvecklingsfönster. Så som tränare så är det såklart viktigt att känna till när de här olika utvecklingsfönstren är öppna. Som exempel så skulle vi kunna ta reaktionssnabbhet. Alltså direkt, hur snabbt reagerar jag på ett stimuli? Det kan vara ett ljud eller vad det nu är som jag ska reagera på. Och då, om du missar att träna den förmågan prepubertet, alltså före puberteten, så blir det lite jobbigt för du kan i princip inte påverka den förmågan senare. Så det är bara ett exempel av såna, flera sådana förmågor. Så jag rekommenderar varmt ett besök i kafeterian på Skyttis under idrottens dag klockan 12 eller 3 för att lyssna på Jocke. Då. Och då gäller det ju inte bara föräldrar utan även för tränare kan det vara jätteintressant att gå dit och lyssna.
Spännande. Jag ska absolut se till att gå på en sådan föreläsning. Mm. Ja, men vad bra. Då hoppas vi på riktigt fint väder och så massa skratt och glädje 29 september på idrottens dag. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn,
nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down.
Det där var låten For What It's Worth med Buffalo Springfield. Ni lyssnar på Radio Nola Skogs. Jag heter Magnus Forsberg, sakkunnig barn- och ungdomsidrott på Västernorrlands idrottsförbund. Och med är ju också Karin Rönnerström, idrottskonsulent. Så Karin, om vi ska avrunda det här programmet lite grann. Yes. Och då funderar jag så här, kan du ge mig och lyssnarna såklart tre anledningar till varför man ska välja att komma på idrottens dag den 29.9 på Skyttis?
Absolut, jag kan ge dig hur många anledningar som helst, men jag ska försöka bryta ner dem till tre stycken. Ja, men nummer ett, vi kan lova en dag full av fantastiskt roliga och väldigt annorlunda idrottsaktiviteter. Sen nummer två, ja, skulle jag säga att de här aktiviteterna är väldigt breda, så det finns någon aktivitet för alla. Och tre, ja, vi kommer att bjuda på överraskningar. Jag säger inte mer än så, men vill man veta vilka de här överraskningarna är så får man helt enkelt dyka upp på idrottens dag den 29 september uppe på Skyttis. Så det är väl de tre.
Ja, härligt, nu måste vi ha sålt in idrottens dag ganska bra här. Hoppas att Öviksborna går man ur huset.
Precis. Ja, nej, men vi tackar väl för oss och så hoppas vi att vi får träffa alla de här lyssnarna den 29 september uppe på Skyttis. Och här efter följer det novelläsning i Radio Nola Skogs.
Jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell av Julian Barnes som har skrivit till exempel Känslan av ett slut, som kanske är mest känd, som också har filmatiserats. Den här novellen heter Tänk vad du vet och det handlar om två änkor som sitter och pratar tillsammans. En från Amerika och den andra från England skulle jag tro. Så här låter det. Kaffe mina damer. De tittade båda upp på servitören, men han sträckte redan fram kannan mot Merrills kopp. När han hällt upp kaffet vände han inte blicken mot Janice utan mot koppen framför henne. Hon täckte över den med handen. Inte ens efter alla dessa år kunde hon förstå varför amerikanerna alltid vill ha kaffe i samma ögonblick som servitören dök upp. De drack först hett kaffe, sen kall apelsinjuice och sen ännu mer kaffe. Det var helt obegripligt. Inget kaffe? Frågade servitören, som om gesten vore det minsta tvetydig. Han bar grönt linneförkläde och hade så mycket gelé i håret att man kunde se varje drag med kammen. Jag tar te senare. English breakfast, orange pekoe, Earl Grey. English breakfast, men senare. Servitören gick iväg som om han blivit förolämpad och fortfarande utan någon som helst ögonkontakt. Janice var inte förvånad och knappast sårad heller. Det var två äldre damer och han var antagligen homosexuell. I hennes ögon verkade det som om amerikanska servitörer bara blev mer och mer homosexuella. Eller åtminstone som om det var det på ett allt mer öppet vis. Kanske hade de alltid varit det. Det måste trots allt vara ett bra sätt att träffa ensamma affärsmän. Förutsatt att de ensamma affärsmännen också var homosexuella. Vilket inte, det var hon tvungen att medge, nödvändigtvis måste vara fallet. Förlorade ägg vore kanske inte så dumt, sa Meryl. Förlorade ägg låter gott. Men Janice instämmande innebar inte att hon tänkte beställa det själv. Hon ansåg att förlorade ägg var lunch, inte frukost. Det fanns mycket annat på den här menyn som inte heller var frukost enligt hennes åsikt. Våfflor, pannkakor, hälleflundra. Fisk till frukost, det hade hon aldrig begripit sig på. Bill brukade gilla böckling, men hon lät honom bara äta det när de bodde på hotell. De fick hela köket att stinka, brukade hon säga. Och man kände av dem hela dagen efteråt. Vilket mestadels, fast inte endast, var hans eget problem, men ändå. Det hade varit en källa till viss osämja mellan dem. Bill brukade älska böckling, sa hon kärleksfullt. Meryl kastade en blick på henne och undrade om hon hade missat något logiskt steg i samtalet. Men det förstås, du kände aldrig Bill, sa Janice, som om det hade varit förbeseende från Bills sida att ha dött innan han hunnit träffa Meryl, för vilket hon nu bad om ursäkt. Kära du, sa Meryl, med mig är det Tom hit och Tom dit. Folk får säga åt mig, annars kan jag hålla på i evighet. De vände uppmärksamheten mot menyn igen. Nu när de regler för hur frukosten skulle fortskrida på något vis hade fastslagits. Vi gick och såg den tunna röda linjen, sa Janice. Vi tyckte väldigt mycket om den. Meryl undrade vilka vi kunde vara. En gång i tiden skulle vi ha betytt Bill och jag. Vilka syftade det på nu? Eller handlade det bara om en gammal vana? Kanske stod Janice inte ut med att återgå till det ensamma jag ens efter 3 år som änka. Jag gillade den inte, sa Meryl. Åh, Janice sneglade på sin meny som om hon skulle hitta svaret där. Vi tyckte att den var väldigt fint filmad. Ja, sa Meryl, men jag tyckte att den var, ja, alltså tråkig. Vi gillade inte Little Voice, sa Janice som en eftergift. Och jag älskade filmen. Om sanningen ska fram såg vi den bara för Michael Caines skull. Åh, jag älskade den. Tror du han har vunnit en Oscar? Michael Caine för Little Voice? Nej, jag menar överhuvudtaget. Överhuvudtaget, det skulle jag tro, så länge som han har hållit på. Ja, så länge som han har hållit på. Han måste vara nästan lika gammal som vi vid det här laget. Tror du det? Enligt Meryls åsikt pratade Janice alldeles för mycket om att bli gammal, eller åtminstone äldre. Det måste bero på att hon var så europeisk. Eller om han inte är det än så blir han det snart, sa Janice. De tänkte båda igenom detta och så skrattade de. Inte för att Meryl höll med ens för skämtets skull. Det var det speciella med skådespelare. De lyckades undvika att åldras i normal takt. Hade inget att göra med operationerna heller. De behöll liksom samma ålder som de hade första gången man såg dem. Till och med när de började spela mer mogna roller kunde man inte riktigt tro på det. Man tänkte fortfarande på dem som unga människor som spelade gamla. Och ofta inte särskilt övertygande. Meryl gillade Janice, men hade alltid tyckt att hon var lite tantig. Hon envisades med att klä sig i grått och blekrönt och beigefärgat och struntade i att göra något åt de grå strimmorna i håret, vilket inte gjorde saken bättre. Det var så naturligt att det såg oäkta ut. Till och med den där stora sjalen som satt fastnålad över ena axeln som någon sorts stilmarkering var grågrön för guds skull. Och den passade definitivt inte till byxor, eller åtminstone inte till den där sortens byxor. Synd. Hon hade nog varit riktigt söt en gång i tiden. Aldrig någon riktig skönhet förstås, men söt. Fina ögon. Nåja, fina nog. Inte för att hon gjorde något för att framhäva dem. Det är fruktansvärt vad som hände på Balkan, sa Janice. Ja, Meryl hade för länge sedan slutat läsa de där sidorna i Sun Times. Milosevic måste sättas på plats. Ja, jag vet och inte vad jag ska tro. De där serberna, ränderna går aldrig ur. Ja, jag vet och inte vad jag ska tro, upprepade Meryl. Jag minns München. Detta tycktes avgöra diskussionen. Janice hade sagt, jag minns München, en hel del på sista tiden. Fast vad hon egentligen menade måste vara att hon i sin tidiga barndom hade hört vuxna referera till München som ett aktuellt och skamligt svek. Men det var inte värt att förklara, det skulle bara ta udden av det hela. Jag kanske bara tar müsli och lite rostat fullkornsbröd. Det är vad du alltid tar, påpekade Meryl, fast inte alls irriterat, bara som ett välvilligt konstaterande. Jo, men jag gillar att fundera på att ta något annat. Dessutom var hon tvungen att tänka på den där lite lösa kindtanden varje gång hon åt müsli. Ja, jag tar väl de förlorade äggen, ja. Det är vad du alltid tar, svarade Janice. Av ägg blir man hård i vagen, böckling kände man av hela dagen, våfflor var inte frukost. Vinkar du på honom? Det där var typiskt Meryl. Hon kom alltid först och satte sig på platsen där man inte kunde fånga servitörens uppmärksamhet utan att vrida nacken ur led. Vilket gjorde att det var Janice som blev tvungen att vifta med handen några gånger och försöka undvika att bli generad när servitören verkade ha viktiga saker för sig. Det var lika svårt som att försöka vinka till sig en taxi. De la helt enkelt inte märke till en numera, tänkte hon. De sågs här i frukostmatsalen på Harborview Hotel bland stressade affärsmän och lättjefulla semesterfirare första tisdagen varje månad. I vått och torrt brukade de säga vad som än hände. Eller snarare såvida inte Janice behövde operera höften eller Meryl for iväg på en ganska ogenomtänkt resa till Mexiko med sin dotter. Bortsett från det hade de lyckats träffas regelbundet de senaste 3 åren. Jag kan ta mitt te nu, sa Janice. English breakfast, orange pekoe, Earl Grey. English breakfast. Hon sa det med en nervös skärpa som fick servitören att höja blicken från bordet. En obestämd nickning var det närmaste han kom med en ursäkt. Ett ögonblick bara, sa han och var redan på väg därifrån. Tror du han är fikus? Utan att ens veta varför hade Janice medvetet undvikit ett modernare ord, men det fick henne om möjligt att låta ännu spydigare. Det rör mig inte i ryggen, sa Meryl. Ja, det rör inte mig i ryggen heller, sa Janice. Särskilt inte i min ålder. Hur som helst är det väldigt bra som servitörer. Det lät inte heller riktigt rätt, så hon tillade. Det var vad Bill brukade säga. Bill hade aldrig sagt något sådant, så vitt hon kunde minnas, men hans postuma bekräftelse var till stor hjälp när hon kände sig besvärad. Hon tittade upp över bordet mot Meryl, som bar en vinröd kavaj tillsammans med lila kjol. På kavajslaget satt en förgylld brosch, stor nog att kunna misstas för en mindre skulptur. Hennes kortklippta hår hade en osannolikt ljusgul nyans, och föreföll inte bry sig det minsta om att det inte lyckades lura någon. Istället förkunnade det helt enkelt, det här är en påminnelse om att jag en gång i tiden var blondin, åtminstone någon sorts blondin. Ett minnesknep snarare än en hårfärg, tänkte Janice. Det var lite synd om Meryl. Hon verkade inte förstå att kvinnor som uppnått en viss ålder inte längre borde låtsas vara det de en gång hade varit. Man måste låta tiden ha sin gång. Nedtoning, diskretion och värdighet var vad som krävdes. Merrills vägran hade säkert något att göra med att hon var amerikan. Vad de båda hade gemensamt, utöver att de var änkor, var de låga mockaskorna med särskilda greppsulor. Jennys hade hittat dem i en postorderkatalog och Merrill hade förvånat henne genom att be om ett par för egen del. Det var väldigt bra på våta trottoarer och det regnade faktiskt förfärligt mycket här uppe på norra Stilla havskusten. Folk sa jämt till henne att det måste påminna om England och hon svarade alltid ja, fast hon alltid menade nej. Jag menar, han tyckte inte att de skulle få tjänstgöra i armén, men han var inte fördomsfull av sig. Som svar högg Merrill gaffeln i ägget. Alla var förbaskat mycket diskretare med sitt privatliv när jag var ung. Jag också, sa Jennys hastigt. Jag menar när jag också var ung, vilket borde ha varit vid ungefär samma tid. Merrill gav henne en blick och Jennys, som tolkade den som ogillande, tillade genast, fast i en helt annan del av världen förstås. Tom sa alltid att det syntes på hur de gick, inte för att det stör mig det minsta, fast Merrill verkade faktiskt lite störd. Hur går de då? När Jenny ställde frågan kändes det som hon förflyttades tillbaka till ungdomen, tiden före äktenskapet. Åh, du vet, sa Merrill. Jenny såg på medan Merrill tuggade i sig en munfull ägg. Om hon skulle ha fått någon sorts vink så kunde hon då rakt inte begripa vad det skulle vara. Hon hade inte tänkt på hur servitören gick. Nej, det gör jag inte, sa hon. Och okunnigheten fick henne att känna sig skyldig, nästan barnslig. Men händerna utåt, ville Merrill säga. Istället vred hon helt okarakteristiskt på huvudet och gastade. Kaffe! Vilket överraskade både Janice och servitören. Kanske var hon ute efter en demonstration. När hon vände sig tillbaka mot bordet var hon samlad igen. Tom var i Korea, sa hon. En riktig krigare. Min Bill gjorde militärtjänsten, ja alla var ju tvungna på den tiden. Det var så kallt att om man satte ner teet på marken så hade man en mugg brun is. Han missade Suez, tillhörde reserven men blev aldrig inkallad. Det var så kallt att man var tvungen att lägga rakhyveln i varmvatten innan man kunde använda den. Han tyckte rätt bra om det, han var alltid en riktig sällskapsmänniska, Bill. Det var så kallt att om man satte handen mot stridsvagnsplåten så lossnade huden från handflatan. Han var nog en bättre sällskapsmänniska än jag, om sanningen ska fram. Till och med bensinen frös. Bensinen. Det var väldigt kall vinter i England ett år. Alldeles efter kriget. 46 tror jag, eller om det var 47. Merrill kände sig med ens otålig. Vad hade det lidande som hennes Tom fått utstå att göra med en kall vinter i Europa? Allvarligt talat. Hur är din müsli? Frågade hon. Ja, lite jobbigt att tugga bara. Jag har den här kindtanden. Jennys plockade upp en hasselnöt ur sin skål och knackade den mot kanten. Ser ut lite som en tand, eller hur? Hon fnissade till. På ett sätt som gjorde Merrill ännu mer irriterad. Vad tror du om såna där implantat? Tom hade kvar varenda tand i munnen när han dog. Bill också. Detta var långt ifrån sant, men det vore en otjänst mot Bill att säga något annat. De kunde inte ens få ner spaden i jorden för att begrava sina döda. Vilka då? Merrill stirrade på henne medan Janice listade ut det. Jo, det är klart. Hon kände hur hon började bli stressad. Ja, det kanske inte gjorde så mycket på sätt och vis. Hur menar du? Nej, det var inget. Ja, men hur menar du? Merrill sa gärna, både till sig själv och andra, att även om hon inte ville skapa dålig stämning i onödan, så trodde hon ändå på att säga som det var. Jo, alltså de människorna de skulle begrava, om det nu var så kallt, du vet vad jag menar. Det gjorde Merrill, men hon valde att förbli oförsonlig. En sann soldat begraver alltid sina döda. Det borde du veta. Ja, sa Jennys. Hon mindes den tunna röda linjen, men ville helst inte nämna den. Lustigt hur Merrill envisades med att uppträda som någon sorts storslagen militäränka. Jennys visste att Tom hade blivit inkallad. Hon visste en hel del annat om honom också för den delen. Vad de sa på campus. Vad hon hade sett med egna ögon. Jag träffar förstås aldrig din man, men alla talade så gott om honom. Ja, Tom var underbar, sa Merrill. Han var min själsfrände. Han var väldigt populär, sa de. Populär? Merrill upprepade ordet som om det under omständigheterna var synnerligen opassande. Ja, det var vad folk sa. Man måste möta framtiden öga mot öga, sa Merrill. Möta den öga mot öga bara. Det är enda sättet. Detta hade Tom sagt till henne på sin dödsbädd. Bättre att möta framtiden öga mot öga är det förflutna, tänkte Janice. Hade hon verkligen ingen aning? Janice drog sig till minnes en plötslig syn från ett badrumsfönster nere bakom en häck. Hur en man med rödbrusigt ansikte drog ner gylfen. En kvinna sträckte ut handen. Hur mannen tryckte ner hennes huvud. Kvinnan vägrade. Och ett stumt gestikulerande gräl följde medan sålet av festen hördes ner från bottenvåningen. Hur mannen la handen om kvinnans hals och tryckte ner henne. Kvinnan spottade på mannens grej och mannen smällde tind henne över gässan. Alltihop på bara 20 sekunder eller så. En karaktärsstudie i lust och vrede. Hur paret skildes åt. Hur krigshjälten och själsfränden och universitetets mest välkända tafsare drog upp gylfen igen. Hur någon ryckte i badrumshandtaget. Janice letade sig ner för trappan och bad Bill att köra hem henne omedelbart. Hur Bill anmärkte på hennes rodnande ansikte och gissade att hon måste ha hällt i sig ett glas eller två extra när han inte såg. Hur Janice snäste åt honom där i bilen och sen bad om ursäkt. Genom åren hade hon tvingat sig själv att glömma scenen, stuvat undan den i bakhuvudet. Nästan som om den på något vis handlade om Bill och henne. Sedan, när Bill gått bort och hon träffade Merrill, hade hon haft ytterligare en anledning att försöka glömma den. Folk sa att jag aldrig skulle komma över det. I Jennys öron lät Merrill oerhört självbelåten. Och det är sant. Jag kommer aldrig att komma över det. Han var min själsfrände. Jenny spredde smör på en trekantig rostad brödskiva. Här fick man åtminstone inte sitt rostade bröd färdigbrett som på vissa ställen. Det var en annan amerikansk vana hon aldrig hade lyckats vänja sig vid. Hon försökte skruva av locket på en liten honungsburk men hade inte tillräckligt med kraft i händerna. Så försökte hon med björnbärsmarmeladen med samma resultat. Merrill verkade inte märka något. Janice tog en tugga av sin brödskiva utan pålägg. Bill tittade aldrig efter en annan kvinna på 30 år. Janice hade känt vreden stiga inombords likt en rapning. Hon föredrog att vara överens med alla hon pratade med och försökte alltid vara så trevlig hon kunde. Men den ansträngning detta medförde fick henne ibland att säga saker som förvånade henne själv. Inte själva orden, men det faktum att hon uttalar dem. Och när Merrill inte svarade blev hon ännu envisare. Bill tittade aldrig efter en annan kvinna på 30 år. Ja, det har du säkert rätt i, kära du. När han dog var jag förkrossad, helt förkrossad. Det kändes som om mitt liv var över, och det var det. Jag försöker låta bli att tycka synd om mig själv. Jag ser till att hålla mig sysselsatt, eller distraherade kanske bättre ord. Men jag vet att egentligen är så det är. Mitt liv är över och nu har jag begravt det. Tom brukade säga att han blev lätt om hjärtat bara han fick se mig i andra änden av ett rum. Bill glömde aldrig en bröllopsdag, inte en enda gång på 30 år. Tom brukade göra något som var så otroligt romantiskt. Vi reste bort över helgen, upp till bergen. Och så bokade han hotellrummet under falskt namn. Vi var kanske Tom och Merrill Humphreys. Eller Tom och Merrill Carpenter. Eller Tom och Merrill Delivio. Och så fortsatte vi med det hela helgen. Och han betalade kontant när vi checkade ut. Det gjorde alltihop så spännande. Bill låtsades glömma bort det ett år. Inga blommor på morgonen. Och så sa han att han skulle jobba sent och skulle ta något att äta på kontoret bara. Jag försökte låta bli och tänka på det fast jag blev lite ledsen förstås. Och sen mitt på eftermiddagen ringde taxibolaget för att bekräfta att de skulle hämta upp mig 7:30 och köra mig till The French House. Kan du tänka dig? Han hade till och med sett till att det gav mig några timmars förvarning. Och han hade lyckats smuggla med sig sin finaste kostym till jobbet utan att jag märkte det. Så han kunde byta om. Vilken kväll! Åh! Ja, jag ansträngde mig alltid lite extra innan jag åkte till sjukhuset. Jag sa till mig själv, Meryl, oavsett hur förbaskat synd du tycker om dig själv, måste du se ut som om någon gör livet värt att leva för honom. Jag köpte till och med några nya kläder. Älskling, det där tror jag inte att jag har sett förut, kunde han säga, och så fick jag ett leende. Jenny snickade, men hade en annan bild av scenen. Universitetets tafsare på sin dödsbädd, som såg sin fru spendera pengar på nya kläder för att glädja hans efterträdare. Så snart tanken dök upp i huvudet skämdes hon och fortsatte hastigt. Bill sa att om det var möjligt att skicka mig ett meddelande efteråt så skulle han göra det. Han skulle nå fram till mig på något vis. Läkarna sa att de aldrig hade sett någon kämpa så länge. Vilket mod den mannen hade, sa de. En riktig krigare, sa jag. Men även om han faktiskt försökte skicka ett meddelande är det förstås möjligt att jag inte skulle känna igen den form det kom i. Jag tröstar mig med det. Fast tanken på att Bill skulle försöka kontakta mig och uppleva att jag ändå inte förstår är outhärdlig. Härnäst börjar hon väl med det där reinkarnationstramset igen, tänkte Meryl. Hur vi alla kommer tillbaka som ekorrar. Hörde Stumpan, inte nog med att din man är död. När han levde gick han med händerna utåt, om du förstår vad jag menar. Nej, hon skulle antagligen inte fatta. Din man var känd på campus som den lilla brittiska fjollan nere på administrationen. Är det tydligare så? Han var lika manlig som en tepåse. Okej, inte för att hon någonsin faktiskt skulle berätta det för Jennys. Hon var alldeles för känslig, skulle bryta ihop fullständigt. Mer kaffe, damerna? Jag skulle vilja ha lite nytt te, tack. Jennys väntade sig att återigen få välja mellan English breakfast, orange pekoe eller Earl Grey. Men servitören tog bara med sig den lilla miniatyrkannan som endast rymde en kopp, vilket amerikanerna på något mystiskt vis ansåg tillräckligt till frukost. Hur är det med höften, frågade Meryl. Åh, mycket bättre nu. Jag är så glad att jag gjorde något åt den. När servitören kom tillbaka tittade Jennys på kannan och sa med skarp röst, jag ville ha nytt. Ursäkta? Jag sa att jag ville ha nytt. Jag bad inte om mer varmt vatten bara. Ursäkta? Det här, sa Janice och sträckte sig efter den gula etiketten som dinglade från kannan. Är det samma gamla tepåse? Hon blängde på den överlägsna unga mannen. Hon var verkligen riktigt förtretad. Efteråt undrade hon varför han hade blivit så stött och varför Meryl plötsligt hade fått sig ett hysteriskt skrattanfall. Höjt sin kopp och sagt, skål för dig, kära du. Jennys höjde sin egen tomma kopp och med ett dovt och tonlöst klinkande skålade de. Han är den bästa när det gäller knän. Hon kunde köra igen efter 2 dagar. Det var fort, sa Meryl. Jag träffade Steve häromdagen. Och? Inget vidare. Det är hjärtat, inte sant? Och han är alldeles för överviktig. Ja, det är aldrig bra. Tror du det finns ett samband mellan hjärtat och hjärtat? Meryl skakade leende på huvudet. Hon var verkligen en lustig liten figur, Janice. Man visste aldrig vad hon skulle få för sig. Nu hänger jag inte med, Janice. Åh, tror du man kan få en hjärtattack av att vara förälskad? Jag vet inte. Hon tänkte efter lite. Fast jag vet något annat som kan leda till hjärtattack. Janice såg förbryllad ut. Nelson Rockefeller. Men vad har han med saken att göra? Det var så han dog. Vadå? Hur dog han då? De sa att han var uppe sent och jobbade på en konstbok. Men det där trodde jag aldrig på ens för ett ögonblick. Hon väntade tills hon var säker på att Janice hade förstått. Tänk vad du vet, Meryl, och tänk vad jag vet också. Ja, Tänk vad jag vet. Jenny sköt undan sin frukost för att få plats med armbågarna. En halv skål müsli och en omgång rostat bröd, 2 koppar te. Allt hon drack rann bara rakt igenom numera. Hon tittade på Meryl över bordet, hennes spetsiga ansikte och det platta, föga övertygande håret. Meryl var hennes vän och därför skulle Jenny skydda henne från det hon själv visste om den där förskräckliga mannen hon varit gift med. Det var nog tur att de inte hade träffats förrän de blivit änkor. Bill skulle ha avskytt Tom. Ja, hon var en vän och ändå var hon inte snarare en bundsförvant. Som för länge sedan, alldeles i början, när man var barn trodde man att man hade vänner men egentligen hade man bara bundsförvanter. Andra barn som var på samma sida och skulle hjälpa en att klara sig tills man blev vuxen. Sedan, åtminstone i hennes fall, försvann de en efter en och så var man vuxen och sen kom Bill och barnen och så gav sig barnen av och Bill dog. Och sedan behövde man bundsförvanter igen, folk som hjälpte en att klara sig till slutet. Bundsförvanter som mindes München, mindes de gamla filmerna som fortfarande var de bästa, även om man försökte tycka om de nya. Bundsförvanter som hjälpte en att förstå en deklarationsblankett och öppna små syltburkar. Bundsförvanter som oroade sig precis lika mycket över pengar, även om man misstänkte att somliga hade mer än de låtsades om. Hörde du, frågade Meryl, depositionen till Stanhope har gått upp till det dubbla. Nej, vad ligger den på nu? 1000 om året, det var 500 förut. Jo, fast det är ett fint ställe, men rummen är väldigt små. Ja, det är de ju överallt. Och jag kommer att behöva 2 sovrum. Jag måste ha 2 sovrum. Ja, alla behöver 2 sovrum. Rummen på Norton är stora och det ligger i centrum. Men de som bor där är tråkiga, har jag hört. Ja, jag också. Jag gillar inte Wallingford. Ja, jag gillar inte heller Wallingford. Det får kanske bli Stanhope. Om de höjer depositionen på det där viset kan man inte vara säker på att de inte höjer avgiften också så fort man har flyttat in. Där Steve bor har de ett bra system. De ber folk att sätta upp en lapp om vad man kan hjälpa till med. Om man kan skjutsa folk till sjukhuset till exempel, eller sätta upp hyllor, eller om man är bra på deklarationsblanketter. Ja, det är en bra idé. Så länge det inte gör att man blir alltför beroende av andra. Det var en dålig idé. Jag gillar inte Wallingford. Ja, jag gillar inte Wallingford. De såg på varandra i tyst samförstånd. Servitören, kan jag få den där notan delad på 2? Ja, men jag tog ju ägget. Skitsnack. Janice höll fram en 10-dollarsedel. Räcker det här? Alltså, det blir 12 om vi delar lika på allt. Typiskt Meryl. Typiskt jäkla Meryl. Med alla pengar hon hade ärvt av universitetets tafsare. 1000 dollar om året bara för att stå kvar på väntelistan var rena småpengarna för henne. Och det var inte bara ägget. Hon hade ju druckit juice också. Men Janice knäppte ändå upp handväskan, tog fram 2 dollarsedlar och sa, ja, vi delar lika på allt.